Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Keke Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt-free. HelloFresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. HelloFresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com.
Hey, I'm Ryan Reynolds.
Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass f***?
So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Ja, men det är bästa sortens semester. Att få springa och uppleva nya ställen och i bästa sällskap.
Hej och välkommen till avsnitt 11 med temat flerdagars äventyr. Löpade historia från stigar, leder och flerdagars lopp blandat med lite praktiska tips. Om bland annat dyngsura löpardojor, luktfria merinokläder, tarp, vindskydd, tält eller vandra hem. Ska det vara hardcore eller lite mer komfort? Möjligheten och utbudet för äventyrslyssna löpare har kanske aldrig varit större. Och löparna som snackar idag är Svante Holm, trailöpare, friluftsexpert och välbekant profil som butikschef hos Adnature på Söder i Stockholm. Kerstin Rosenqvist, meriterad trail- och ultralöpare, har tidigare bland annat tävlat för svenska ultralandslaget. Och Niklas Holmström, hennes partner och sambo, trailöpare och livsnjutarbloggare. Och vi börjar med flerdagarsloppet i England, Great Lakeland 3-day race. Totalt 130 kilometer och över 7000 höjdmeter där Kerstin och Niklas hedervärt placerade sig som trea och fyra totalt. Kerstin som segrare i damklassen. Vilket egentligen mest var en kul bonus enligt dem själva. Och jag heter Agnete Dannenberg och du lyssnar på Löparsnack.
Det är klassisk springmark hela Lake District.
Och det finns ju flera mountain marathons som är ofta två dagars lång lopp. Men det här är väl det enda tre dagars de har.
Och hur går det till då?
Ja, det är ju tre dagar. Man får kartan på det här loppet får man kartan kvällen innan, första dagen. Så man kan planera sin rutt och där finns alla checkpoints för alla tre dagarna. Man kollar sin egen, den bana man ska springa och så ritar man in de kontrollerna och så bestämmer man vilken väg man vill springa mellan dem. Men man får orientera sin väg fram. Mm. Fritt vägval. Och så finns det en optimal route som kart eller banläggaren har bestämt sig för. Och det är den distansen som står som distansen för dagen. Sen kan man springa hur långt man vill och hur många höjdmeter man vill om man inte väljer samma väg som han har tänkt sig. Mm. Och då är det ju en fördel om man känner till terrängen och vet vad man kan gena och vad det är hopplöst att gena. Men vi fick lite bra tips genom att blanda sig lite med engelsmännen i tältet på kvällen så kan man lite höra lite vad som, vilken väg som kan vara bra och vilken väg som man ska undvika.
Mm. Men sen, så kom ni ihåg från förra året då lite?
En del av den banan som vi sprang i år hade vi varit i förut. Mm. Och det var kul att känna igen topparna och veta okej, okay, det är dit bort vi ska. Då kan man ta sikte mot det så behöver man inte vara lika noggrann med kartan. Mm. Så det var kul.
Ja, det var riktigt kul. Första dagen där. För det var ju många stigar som vi redan visste. Och så några nya. Men det är kul när det flyter på.
Mm, vi hade ju bra sikt också. Då blir det lättare att ta sikte på något berg. Andra dagen så var det mycket dimma. Och då var det mycket svårare. Man inte ser särskilt långt framför sig. Man kan inte ta sikte mot horisonten och veta att det hållet ska. Utan det var verkligen varje stig och varje stigkorsning. Så måste man vara noga. Det är väldigt lätt för oss som inte är så vana orienterade att hamna på fel stig. Mm. Eller hamna utanför stigen, bara tappa bort stigen. Mm. Den som syns på kartan är inte alls alltid lika tydlig i verkligheten.
Men jag känner att det var mycket bekvämare i år än jämfört med förra året. För då hade jag lite sådär, ja, lite skräck. Bara inte bli dimma och låga moln och sådär. Och det blev det ju. Så då var vi lite lost där. Det var också så här mellandagen. Då kom vi upp i månen och då såg vi ingenting. Och vi är omkring. Vi hade inte ens... Vi var så dåliga. Liksom att vi hade inte satt in höjdmätaren eller liksom attituden på klockan. Så vi är omkring där. Innan vi lärde oss att sätta på altitud. Så man vet i alla fall vilken höjd man är på.
Kan man lita på det?
Ja. Nej, men alltså den klockan. Ja, men nu när vi körde nu.
Uh-huh.
Vi kollade aldrig distans eller liksom hur länge har varit ute. Utan det var ju enda gången vi kollade. Det var liksom vilken höjd vi ligger på.
Uh-huh.
Från att till kartan. Så det var faktiskt det enda. Och det blir också en sån här stress. Det är liksom ingen idé att hålla på och kolla med distans och snitttempo och sånt där när man springer i berg. Det finns ingen... Det är meningslöst.
Man får inte använda GPS eller någonting sånt där. Utan det...
Ja, på den här får man. Men på de andra så här, två dagar då är det GPS. Men här får man... Vi träffade ju ett par som hade GPS när vi var lost.
Ja, det var tur för oss. Andra
ja. Ja, faktiskt.
Det visste vi inte var vi var någonstans. Stigen som var så tydlig på kartan, den hittade vi bara inte.
Nej. Och har man hamnat fel en gång, eller liksom, det räcker med en gång. Och när man inte vet var man är, då har man ingenstans att utgå från. Ja, mer än liksom väderstrecken. Men,
så vi blev uppfångade av dem. De var ju också på väg åt fel håll. Så. Ja. Eller vi var inte egentligen på väg så mycket åt fel håll. Nej. Men vi visste bara inte riktigt åt vilket håll vi skulle för att hamna tillbaka.
Det är det som är lite charmen också.
Ja.
Äventyret.
Ja.
Ja. Men, och sen är det, ja, ni kampar. Forslar de tält och sånt?
Ja, arrangörerna på det här loppet. De transporterar allt till nattläget. Mm. Så man får ha en väska på 13 kilo och det ska vara all mat för alla dagarna. Det ska vara tält och sovsäck och ombyteskläder och det man behöver. Och sen så det man har på ryggen är bara ett extra, ett ombyte och regntätta byxor, regntätt jacka och maten för dagen och säkerhetsbiverbag. Mm. Så det är inte mycket packning alls. Jag tror att jag hade med vätskan 2,5 kilo. Du hade lite mer.
Ja, jag har alltid lite mer.
För då måste ni ha all vätska, all mat. Alltså det finns...
Vätska finns ju i bäckarna på vägen.
Ja. Så det kan man lita på?
Ja, det finns mycket bäckar. Man får kolla kartan. Det vet man ju från kvällen innan. Så ser man på kartan var någonstans det kommer att finnas påfyllning. Då får man bara vara förutseende.
Mm.
Fylla på det man kan.
Vad hade ni för mat med då?
Nej, det var ju sån här energibars.
Okej.
Okay. Flapjack-varianten.
Ja.
Mm. Ja, precis.
Och nötskräm.
Så standard.
Ja, mycket energi och små förpackning.
Ja. Och sen kväll, ja, sen middagen är ju liksom, ja, vanlig sån här turmatryl. Med olivolja och couscous. Och så brukar vi köra två middagar. Alltså två middagspåsar. Kväll. För att få is.
Det gäller att planera då. Noggrant innan liksom.
Ja, det går ju inte att provorientera längs med vägen. Så att man måste ha med sig det man ska ha för de där tre dagarna.
Mm.
Men i det här loppet så bjuder arrangören på kaffe och te i obegränsade mängder. Och de som vill ha det var det öl och cider också. Och någon sorts bakverk också varje dag när man kommer fram. Och ett stort tält där man kan sitta och äta och umgås på kvällarna.
Ja, i år hade de ju så här en barista-koffevagn också. Så man kunde köpa schysst latte och
ja, då så.
Så det går liksom ingen nöd på en sån här.
Verkligen inte.
Var det obegränsat utav den där kakan också, eller?
Nej, en kakbit, men obegränsat öl. Ja. Prioriteringarna är.
Ja.
Nej, men det är en riktigt trevlig tillställning. Det är så härlig atmosfär i det gemensamma tältet efter på kvällarna. Kul att höra om andras upplevelser idag. Alla har ju sprungit olika vägar. Jag har tagit olika vägval.
Ja, men jag tror det är en perfekt introduktion till liksom Lake District. Man får inte servat egentligen för en väldigt billig peng. Man betalar 1500 kronor för 3 dagar med all den servicen. Det är, jag tror inte det är rätt svårslaget.
Ja.
Så man får ju se mycket om det inte är regn och dimma. Så, ja.
Men med 3 dagar då ökar ju chansen att man ser solen någon gång.
Mm.
Men när man kommer tillbaka till campen då, våta fötter, alltså om det har varit, om det har regnat hela dagen till exempel.
Ja, det gjorde det också. Andra dagen var det nästan regn hela tiden, men nej, men då har man ju torra ombyten, och för i år då hade vi ju köpt neoprenstrumpor med merinofoder och sån här, någon slags badtoffel stor.
Ja, det var ju klockrent. Ja, det var alltid varmt att ta de fötterna på kvällen och, och morgonen innan. Mm. Sen att skorna man springer i, de hinner ju aldrig torka.
Nej.
De är ju blöta hela tiden, men ja, det gör inte så mycket. Man springer, spelar ingen roll.
Det är skönt att komma fram och veta att man kan snabbt torrt ombyta liksom det.
Så såg man när de blöta kläderna i sovsäcken på natten?
På, i lägret, där han torkar liksom?
Nej, inte löpa kläderna. Men jag hade ju med mig i alla fall strumpor för idag. Även om det blir så här, liksom, ja, man drar på sig torra strumpor på magen och sen i skorna så springer man liksom 10 steg, så är de ju dyngsura i alla fall. Men bara känslan av torra strumpor när man stoppar ner.
Ja, jag såg mina blöta kläder i sovsäcken, så torkar det i alla fall.
Jaha.
Till hälften, ja. Om man sätter på sig dem på morgonkvisten så är det torrt i stort sett. Det är dags att gå upp, ja. Det funkar bra.
Mm. Jaha, fryser du inte då?
Nej, man sover i en varm sovsäck. Nej.
Mm. Är det du rekommenderar, Svante? Gör du också det? Det
beror på om det är dun eller syntetsäck, skulle jag säga. Men det finns alltid olika sätt. Så jag är ju mest van att bo i ett tält. Och då är det bara, då har man något litet loft som man hänger upp det på tork. Så brukar jag alltid ha med mig en stearinljuslykta som jag tänder. Så. Väger typ ingenting, men den drar ut all fukt ur tältet, så blir det dels varmare, så behöver man ta lika varm sovsäck. Och sen så hjälper det till att torka lite. Men oftast på sina flerdagsgrejer så får man ju bara leva med att...
Ja,
som sagt, är man torr på kvällen när man kommer fram, då är det ju fine. Liksom. Men under själva löpningen, som sagt, det spelar ingen roll. Så det är snarare viktigt att de sakerna du har på dig funkar när det är fuktigt också. Liksom.
Mm.
Man kanske inte springer omkring med syntetstrumpor i... på hösten, liksom, då får man ju räkna med att frysa.
Det är en väldisponerat lopp 3 dagar. Det, liksom, det tyckte jag liksom var jätteskönt. Liksom, snudd på en energidipp. Det var det enda. Liksom. Och sen vakna upp. Det var också en skillnad mot jämfört med förra året. För då tog det nog 3-4 kilometer innan man, liksom, man var stel på morgonen. Det behövdes 3-4 kilometer liksom, innan man kom igång med kroppen i alla fall. Nu var det liksom inga stela. Man, klart man känner av, men det var inte så att man stapplade ut det tönt. Utan, det var rätt stor skillnad jämfört med förra året.
Förra året kom man att rulla nästan ur tältet på en tredje dagen, för att det kunde knappt... Alltså, ont på framsida lår av alla nedförslöpningar. Det tar mycket på lungmuskulatur när man springer och bromsar. Nu har vi tränat mer på att springa ut. Eller? Jag i alla fall.
Du är bättre, gjorde ni medvetet under vintern här nu liksom inför, eller?
Ja, det är ju bara, ju mer man springer i terräng, desto bättre blir man ju på att göra det. Så ja, vi har väl utvecklats helt enkelt. Men så var det inte den där steletten som du sa. Det var ju bara att springa redan från första steg, och det var jätteskönt.
Det är skönt.
Sen är väl jag kanske lite mer tävlingsinriktad än vad du är. Så jag tycker att det är lite kul.
Ja. Och hamna överst på prispallen var det väl?
Ja, men det är lite Och sen från första dagen när jag visste att jag ledde, så är det kul att hålla den.
Ja.
Man vet, okej, nu sprang vi om hon som var tvåa idag igen. Då kan man ta det lugnt.
Ja, det var tuffare förra året, men det var ju samma dam också.
Ja, det var lite tätare.
Då var det lite mer tävling. Liksom. Ja, men det är kul.
Samtidigt så var det ju hon och hennes medlöpare som fångade upp oss när vi sprang fel.
Aha.
Så det är ju schysst. Det handlar inte om tävling, utan det handlar om upplevelse.
Är man där ute så hjälper man varandra.
Och sen kom vi ju 3 och 4 totalt till loppet i år. Stor skillnad mot förra året.
Kul. Men när började du, Kerstin, med fler dagars? Ja, det springa var, hela dagen?
Det var förra våren.
Förra våren.
Det var inför den här tävlingen förra året. Men jag insåg ju nu när jag tänkte tillbaka, jag gjorde ju faktiskt en träningsresa med ett träningsföretag. Jag sprang 5 dagar längs Portugals sydkust.
Mm.
Och då var det mellan 4 och 5 mil per dag i 5 dagar i rad för några år sedan. Men då var det med transport av all packning och sen så bodde vi på hotell. Så det var lite annat.
Ja.
Men det var ju fortfarande fler dagars.
Mm. Och hur kändes det då dag 3 liksom?
Det gick väldigt lugnt till. Mm. Det var mycket gång, inslag och det var, som du pratade om Svante, det var rätt skönt. Man stängde av klockan redan första dagen och insåg att det är ingen idé att titta på den här. Det handlar inte om det, utan det skulle bara vara. Och sen var det en avslappnad transport. Mm. Genom jättevackra landskap. Så det kändes bra då också.
Mm.
Men det var ju lite kul. Sen när jag och Niklas träffades så har jag insett att det här har jag är uppvuxen mera ute i naturen. Men inte gjort det på väldigt många år. Och nu tillbaka ut i skogen och ut och tälta och ut på flera dagar. Jag gillar det. Mm. Så det är en bonus med Niklas.
Detsamma.
Ja, så ni träffades på stigarna kan man säga.
Mm. Ja, men det var bokstavligt. Eller ja.
Ja.
Mm.
Det var för att vi skulle springa det här loppet förra året. Som det.
Mm.
Mm.
Tyckte det kunde vara kul att träffas innan. Eller jag tyckte. Fick övertyga dig där också.
Jag var lite sen i starten där. Jag fattar inte riktigt. Man har levt singel 8 år så det liksom tar ett tag innan man förstår vissa signaler. Ja.
Ja. Men, och Svante, dina flerdagars äventyr.
Mm.
Du har ju också några års erfarenhet vid det här laget.
Ja, så. Men ja, jag gillar det. Det är liksom, du frågade ju tidigare liksom om det är semester eller vad det är för någonting. Mm. Men det är ju för att det, jag tror att i mångas värld så alltså löpning innefattar det så många olika saker. För en del är det ett sätt att gå ner i vikt och för andra är det för att bygga upp någon uthållighet och det är så många olika saker så därför kan det bli väldigt svårt att prata om när man inte liksom först definierar sig okej, men vilken slags löpning pratar du om? Mm. För om någon hör att man springer flera dagar på raken med tung packning och liksom, eller tung i tummen relativt tung packning så undrar de såklart vad man håller på med om de springer för att liksom för att gå ner i vikt. Ja, då är det väl kanske inte semester liksom så. Men det är olika. Det är lite skillnad om man springer med hög musik i lurarna liksom och helst försöker placera sig någon annanstans liksom. Då är
det
ett måste liksom så. Mm. Men om man istället springer för att men som nu när jag till och med har slutat då med att använda klocka helt för att det känns inte intressant längre utan jag vill ju bara ut och springa och får känslan och liksom bli helt tömd. Så. Det är en helt annan femma. Liksom. Och det är också beroende på hur intensivt man springer, tänker jag. Alltså, springer du 5 kilometer det snabbaste du kan så lovar jag dig att om vi väntar inte en stund och pratar lite så kan du springa 5 kilometer jättesnabbt igen. Men har du sprungit 3 dagar lågintensivt med länge, då är det svårt att starta igen. Då har du liksom tömt ut din batteri på ett helt annat sätt. Och det är en ganska härlig känsla. Så.
Mm.
Tänker jag.
Men när upptäckte du den? Att det var det du ville göra?
Alltså, man kan ju liksom efterhand konstruera hur mycket man vill. Liksom, och så här, redan när jag var 3 så tänkte jag på det här. Så. Men det roliga som jag kopplar tillbaka till rätt ofta det är att redan när jag var 1920 så tänkte jag att så köpte jag faktiskt en ryggsäck. En liten ryggsäck med planen om att jag skulle springa Nikkaluokta till Abisko. För att jag hade vandrat det som liten och tänkte att fan, jag kommer inte hinna vandra här. Jag har inte så mycket semester men jag kan nog fan springa skiten. Och, då hade jag inte sprungit. Jag var inte löpare då, det kan jag säga. Liksom. Jag har alltid sprungit, men jag var liksom inte så här löpare. Sen så var det inte det av. Jag satt med på tåget, då bodde jag i Skåne. Så jag satt på tåget, skulle av i Stockholm bara. Men jag blev kvar i Stockholm. Och kom aldrig upp dit. Och den löprundan var aldrig av. Så att det var där någonstans var ju redan första tanken för jättelänge sedan. Sen för kanske 5-6 år sedan så var jag sjukskriven. Och då får man inte säga sånt egentligen. För man får inte lämna landet när man är sjukskriven. Men jag cyklade till Italien. Och då var också så här, var trött. Kom in i annat mode liksom. Helt frånkopplad. Det här är ju det här är bra skit. Liksom. Så sen kom jag igång med löpningen och då insåg jag att jag sprang egentligen mycket för att bygga upp en mängd så att jag skulle orka bli så trött. För vissa springer ju för att kunna bli snabba. Jag springer egentligen för att kunna bli tillräckligt trött för att komma in i ett mode där jag känner och upplever någonting annat.
Mm.
Så att det spelar liksom ingen roll om jag springer snabbt eller långsamt eller vad jag gör, utan jag måste orka. Som du pratade om, att man måste springa många timmar. Alltså det är ju känslan efter 8-9 timmar. Det är man åt. Och är man inte tillräckligt tränad för att springa 8-9 timmar oavsett tempo, då kommer man aldrig till den känslan. Så. Och där är ju just den här flerdagarsgrejen nästan till en ännu bättre grej, för att det, som många säger, det hänger ihop. Så att även om du sover en natt och springer vidare nästa dag, så har kroppen egentligen inte tagit en vila. Så att du fortsätter ju på samma bana, och då kan du få bli ännu mer tömd. Och då blir det så ännu mer intressanta tankar. Så att för mig är det nyckeln faktiskt, att tömma mitt batteri så pass totalt. Mm. Det är som en sån här klassisk, ett batteri som du stoppar en veckaklocka. När det är slut, då är det helt slut. För den har liksom gått på väldigt låg energi hela tiden. Så när den är slut, då är den helt slut. Och där någonstans, för mig i alla fall, det uppstår något intressant.
Det är ditt runner's flow på något sätt.
Ja, lite.
Det är liksom det där tillståndet.
Ja, men det är tillståndet där batteriet är väldigt, väldigt tömt. Liksom, så. Mm. För att alltså, om man stoppar in i någon så här högintensiv elprodukt eller någonting sånt, batteriet går snabbt slut, men kollar du på det så har det egentligen massvis med kraft kvar. Och det är liksom, det är inte där jag vill vara. Jag vill vara i tomma batteriet. Så. Mm. Ja, men jag ser att det låter ju konstigt. Vi pratade lite här innan om liksom att löpning kan vara nedbrytande. Och det är inte absolut, det här är inte nedbrytande. För det blir nedbrytande när du kör det så hårt intensivt, kan det vara nedbrytande för kroppen om du inte får vila ordentligt. Men det här lågintensiva blir inte nedbrytande på det sättet. Utan det blir snarare väldigt, väldigt mentalt. Så. Mm. Och det tror jag att alla som springer långt kan säga, att det är inte många som springer med kroppen som motståndare, utan det är liksom hjärnan som är den största motståndaren där. Som man måste hålla i schack. Så. Räkna lyckstolpar eller vad fan som helst, beroende på vad man håller på med. Så. Tänker jag.
Mm. Har du lärt dig några tricks då? Liksom, för att hålla ut längre och längre?
Ja, men det är, jag tror alla löpare alltså, vet.
Mm.
Kommer ihåg, sprang, vad heter det? Bislett 24-hour indoor challenge. Så här knäpplopp när man springer under Bislett stadion i Oslo, så springer man på en dryga 500 meters bana 24 timmar, och den som springer flest kokovarv vinner liksom. Jättedumt. Men, och det var intressant, för då var man ju nära de här människorna hela tiden och märka folks olika sätt att hantera att springa så långt. Du vet, det är många som liksom har konstiga mantran liksom, eller hälsar på varandra väldigt mycket. Vissa märkte man hälsa på en hela tiden. Man tänkte, gud vad trevligt. Tills man upptäckte att de hälsade på alla, för det var deras grej att distrahera dem själva. Sådär. Det var fortfarande trevligt att bli hälsad på. Men det var, ja. Så att jag tror att alla har olika sätt. Jag brukar liksom bara räkna en bit bort. Och sen så, när jag är där så får jag dricka. Eller när jag är där så får jag göra det där. Och sen när jag kommer dit så, ja men när jag är där så får jag göra det där. Och sen så bara skjuter man på. Om man ska komma över tröskel där man är jättetrött och man pratar om låga energinivåer och sånt där. Alltså när man ska ur det, då är det ju så här, lite till. Och så flyttar man lite till. Det var som att vara sin eget jobbiga syskon. Liksom.
Mm. Och ditt favorit flerdagars äventyr då?
Ja, men du får ändå bli uppe i Värmlands skogar eller Glasskogen. Inte Glasskogen, som många tror. Utan det är två sjöar, lilla och stora Gla. Så heter det Glasskogen. Men där var jag och min sambo sprang ett gäng dagar i sträck. Det var trevligt. Det fanns tråkiga inslag utav lite för mycket kalhyggen som inte jag hade räknat med. Sådär. Men det var skönt att vara helt bortkopplad. Och där är inte så många andra heller. På Kungsleden till exempel kan man ibland inte känna sig så. Eller beror på vilka delar på Kungsleden liksom. Men den vanliga Abisko och Nickalokta kan ju vara lite högtrafikerat ibland. Liksom.
Så där i juli, augusti.
Ja, precis. Det där 12 augusti när de ramlade ner. Men nej, så det var skönt att få. Vi träffade inte speciellt mycket folk alls. Vi hade allting med oss och vi var liksom självförsörjande, om man ska säga. Då är det bra.
Mm.
Så. Och så upptäckte jag faktiskt lite, för när jag vill alltid upp till, jag tenderar att romantisera om att jag ska upp till fjäll hela tiden. Jag måste ha fantastiska vyer så fort jag ska springa. Och glasskogen fick mig bort lite från det. Inte med det sagt att glasskogen inte var vackert, utan snarare att det var kanske inte de här spektakulära vyerna som såg bra ut på ett foto liksom, utan det var annat. Och jag har väl kanske upptäckt det lite mer på senare tid, att även om det är jättefint att liksom springa skog, och så kommer du på en liten klippa och så ser man fantastiskt vy. Så det är ju nice, men jag tänker inte ha det som en så här egen värld, utan snarare kan det faktiskt vara rätt skönt att sätta sig. Jag har börjat mer och mer bara sätta mig ner rakt ut i skogen och stirra rakt in i en tall och bara, fan vad bra. det blir en annan slags connection, man kan olika saker. Så jag har ju också alltid med mig kamera liksom, som är vattentät och ja, som man har letat länge för att komma på vilken man ska ha. Sådär. Men så att jag försöker ju också dokumentera. Så jag försökte hitta andra sätt. Och där var glasskogen perfekt, för när det väl var, inte var kalhygg utan var riktig skog, då var det riktig gammal urskog. Liksom. Och då kan det vara ett litet, liten kärn som liksom man kan kasta en sten över. Men det blir en annan form av sinnesro skulle jag nästan säga faktiskt. Så. Och jag tror att, och då blir det liksom, ju fler dagar man har sprungit, ju tröttare man är, ju mer utav den sinnesron faktiskt. Så, för man skalar bort saker. Så,
det man väntar inte alltid på nästa, liksom vad som är bakom nästa krök.
Så. Nej, dels det. Och sen tror jag att ju länge, alltså jag är ju så här ursprungsstockholmare. Det finns alltid massa intryck utifrån och massa måsten, och man ska göra det här och man ska bo där och man ska ha det där och det där jobbet. Och ju tröttare jag blir, ju fler och fler av de lagren försvinner bort. För ibland kan det vara svårt att liksom lyssna raka vägen in till ens hjärta, så här, vad man faktiskt vill. Och lyssnar jag första dagen, då hör jag väl hyfsat vettiga saker. Så. Men fortfarande så är det någon Stockholms karriärist som pratar med mig samtidigt och säger, ska du inte det här? Borde du inte bo mer i city? Men dag tre så sitter ingen sån här tomte på en sax längre, utan då är man helt själv och lyssnar på sig själv. Så. I alla fall jag. Ja.
Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Keke Palmer here, and it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello Fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com.
Tired of ads interfering with your favorite sports podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay ahead of the game by downloading the Amazon Music app for free, or go to amazon.com/sportsadfree. That's amazon.com/sportsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Normally, being a little extra might be a bit much, but not when it comes to healthcare. That's why UnitedHealthcare's Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, supplement your primary plan so you manage out-of-pocket costs. Learn more at uh1.com.
Springer du från A till B, eller hur tänker du rutten?
Ja, oftast. Mm. Just det här Bislett-loppet har ju fått mig att avsky rundbanor faktiskt. Så lite så. Så att jag har börjat komma lite mer till det. Att A till B, men försöker avprogrammera det igen faktiskt. Alltså, det går att våga. Jag har sprungit ett Habit Extreme också. Som så här. Nej, varvbanor funkar inte riktigt med mig. Så att, men jag inser att det kanske gäller lopp. Men det kan få, så att jag ska börja tänka om där. Jag har väldigt mycket A till B, och det passar Sörmlandsleden, för det är oftast egentligen det enda sättet att ta sig framåt på Sörmlandsleden, är att köra A till B. Rundslingorna är lite för korta för att vara, i alla fall om det ska vara fler dagars liksom, tycker jag. Och så då är det trevligare med A till B. Men jag tänker att jag ska lätta lite på vikten på packningen och börja köra mer, bygga upp någon form av, låter ju tantigt med att säga baslägen, när han har ett litet tält, men liksom ett litet läger i alla fall, utgå från det. Och då blir det ju A till A, så att säga. Men då kan man ju springa, tänker jag nog låta mig inspireras av er och tänka lite mer obanat liksom. Mm. Så. Bara, för då kan man komma rakt ut och sen säga, nu är jag trött, och så vända tillbaks. Hoppas att man hittar. Jag är dock GPS-van, så jag kommer ju fuska. Så att...
bra ställe för ett basläger då, Niklas. Du som kan Sörmlandsleden utan och innan nu.
Nej, bara... Bra ställe för basläger där. Det har nog inte funnit. Nej, jag har nog hittat de där sträckorna som man känner så här. Det här är en bra tvådagars, det här är en bra tredagars.
Mm.
Och där är fortfarande skor nu. Svante var inne på kalhyggen och sådär. Och det, de, under de, vad blir det nu, 2,5 åren som har sprungit på Sörmlandsleden då. Så det är rätt tråkigt att se det som så här favoritsträckor. Som, ja, antingen galla måste man göra med, men de har skövlat skogen faktiskt. Liksom. Och då har man ju fått en bevis kvar från den. Det är faktiskt väldigt tråkigt.
Mm.
Man ska ju avverka skog och sådär, men det är ju på det sättet man avverkar skogen. Alltså det är ju så brutalt, liksom. Det är ju sönderkört. Det är inte på något bra sätt. Snabbast möjliga. Mm. Så det är väl liksom det tråkigaste, tycker jag, liksom. När man återkommer till sådana sträckor som har hänt flera gånger, så fina skogar som är. Och det kommer man inte få uppleva igen, att de har vuxit upp på något sätt.
Mm.
Så jag känner mer och mer, man får springa fjällen. Där är inga kalhyggen, det är kalt som det är. men det finns, jag tycker Sörmlandsleden är verkligen en skatt för stockholmare. Och liksom, den flera gånger liksom, folk går till Thailand och England och de har liksom Sörmlandsleden liksom runt knuten faktiskt, och bara i Stockholm, bara den här sträckan Tyresta nationalpark, och den är ju helt fantastisk faktiskt. Och det är synd att inte SUM eller Sörmlands Ultramar, att de kan gå igenom eller etapp tre där och...
Just det, man får inte tillåta sig att dra den sträckan.
Men där, om man ska ha tips däremot på Sörmlandsleden, så är ju faktiskt, om man då kör Facebook, så Sörmlandsledens inofficiella Facebookgrupp som heter Sörmlandsleden är ju en skatt där faktiskt. För där många skriver dagligen om att de har gått den och den etappen, de lägger upp foton, så det är väldigt lätt att se så här, oh, det här var fint, dit vill jag liksom. Och sen så kanske man kombinerar det med att gå in på Sörmlandsledens sites, och så står det liksom etappstart och slut och hur långt det är och sådär, och oftast var det finns vatten och sådär, så att det är ganska lätt att hitta sin egen, jag tror, även om jag skulle säga att Scott Wong är en klassiker som många tycker om att köra, och Järna och där omkring. Järna Gnesta verkar vara väldigt väl trafikerad, i alla fall bland trail-löpare, som känns som att det är en hård sprungsträcka.
Ja, men jag tycker precis så. Och bara vara medlem i Sörmlandsleden eller föreningen är ju klockrent, med tillgång till de kartorna och liksom var det finns vattenkällor, och även om man hittar på webbplatsen. Men bara en sån service tycker jag är jättebra. Ja, om man jämför med till exempel Bruksleden som i Västmanland som vi har sprungit med. Också fina sträckor. Men där har man tagit bort vattenkällorna på kartorna bland annat. Men, och det är ju, de behövs om man ska planera det, särskilt om man går. Jag känner att jag skulle aldrig orka gå Sörmlandsleden. Det skulle bara bli för mycket skog. Men att springa är en helt annan sak för min del.
Ja, vad är det egentligen? För det är ju många som de som vandrar som frågar, varför springer ni? Hinner ni inte se någonting? Så här.
Ja, förstås. Ja, det har jag hört så många gånger. Och det var så uppenbart det förra året till Kungsleden. Liksom. För den frågan fick jag flera gånger. Liksom, och med så sneda blick. Den enda gången de som hejade, det var så här tyska och så där. Liksom. Ja, bra, det var liksom jättekul. Men så mötte jag ju folk liksom, och de såg ingenting. De bara gick med sin tunga packning och tittade ner på stigen. Och jag menar, hur många fågelarter hade jag? Så jag såg jättemycket fåglar. Nej, men man stannar ju fotar och betraktar. Och så just, det är det som är så skönt. Jag tänkte, liksom, när man har så lätt packning, ja, ska jag gå? Jag kan inte kunna springa. Så det är det som är charmen. Och jag tycker Sörmlandsleden, jag skulle nog inte orka gå igenom skogarna där. Faktiskt.
Nej, det finns så många transportsträckor också som kanske faktiskt inte är så himla spännande alla gånger. Liksom. Så att då kan man vara skönt att bara få vända sig inåt och kubba igenom den, och sen så kan man öppna upp sig när man kommer in i finare partier liksom, så att man kan ju ändra sig mentalt ut med vägen. Så.
Precis.
Men jag tycker alltså, det som jag sa till Kungsleden, så jag har ju gått den klassiska sträckan många gånger som helst, känns det som. Och det finns vissa, alltså klassiska Keronbacken som jag aldrig fattat liksom, och är så speciellt med den. Jag vandrar förbi där 1000 gånger. Och det funkar när jag sprungit Swedish Alpine Ultra. Och man kommer dit och så bara stannar och tittar sig omkring, och det, ja, det är ju ståpäls liksom. Och jag, det är aldrig än jag vandrat förbi där. Men varje gång jag sprungit förbi där. Så att jag tror att man hamnar på ett intressantare ställe som faktiskt gör att man uppskattar mer vad man är. Nu vandrar jag fortfarande, så att jag tar inte bort det liksom, men det är två väsensskilda saker. Och uppmärksamheten tycker jag nästan är högre när man springer.
Man blir mottaglig på ett annat sätt, eller är det någonting du har tänkt på, Kerstin?
Ja, det var länge sedan jag var ute och vandrade faktiskt. Ja. Det var när jag var liten. Nej, jag vet inte. Jag tycker det är bara härligt att kunna springa. Men känslan av att man bara orkar fortsätta och fortsätta. Det är härligt. Det kan man säkert uppleva som vandrare också. Men jag vet inte.
Nej. Man använder kroppen mer. Liksom. Men det är ju den där tröttnaden kanske. Som du pratar om.
Att man är lite också avskalad. Sådär. Och som du säger, man tittar upp mer. Alltså faktiskt, alltså man kan titta upp mer, för man har lätt packning, går med den här tunga packningen. Jag tycker att, och det beror på såklart vad man har för utrustning och sådär, och det finns väl bättre packade personer som kan ses omkring mer, men många av dem man möter liksom, det ser rätt tungt ut så. Och då, ja, då ser de ju inte så mycket så. Och det är faktiskt även vattentillgång och allting som möjligt behöver man inte heller tänka på, för det är kortare tid tills du är framme till nästa vatten igen så. Och det gäller ännu mer Sörmlandsleden faktiskt. Där just om man går så blir det inte långa sträckor.
Ja, hur långa avstånd är det mellan?
Mellan vatten kan det vara hur långt som helst. Det kan vara flera mil. Så.
Ja,
men det kollar ni upp innan?
Ja, nu har man ju sprungit nästan många sträckor. Ja, på tungfärg. Men det kan ju vara som förra.
Så man kan ringa dig och fråga.
Precis. Men sen Sörmlandsleden, de har ju ibland, är det ju som förra sommaren, då var det ju så torrt. Så då var ju många uttorkade. Och vissa sträckor runt Bråviken, där är inte mycket vatten. Men alltså det har alltid löst, det finns ju alltid några hus man kan knacka på. Och vi har ju tagit vatten direkt ur bäckar och sådär. Så det är ju inget så här, oj, kan man dricka liksom vatten? Så källorna kommer ju också från någonstans.
Mm.
Så på våren, då tycker jag liksom, då har jag ju kört vanliga bäckar också.
Mm.
Men det är väl det jobbigaste med kalhyggen egentligen. De får man faktiskt, där kan bli en del. Ja. Saker som man inte ska få i sig. Nej. Så där får man ju titta lite om var vattnet kommer. Med dagsläget, framförallt kan inte vi, om man ska laga mat och sånt, då krävs det mer mycket. Med dagsläget ska du springa och bara få i vatten. Det finns ju sådana här som sugrörsvattenreningssystem där du bara får suga lite hårdare än en vanlig vattenflaska.
Med någon slags filter i det?
Med någon vanligt 0,2 mikrons filter. Liksom. Så att det är 200 spänn och så kan du dricka i princip vad som helst.
Mm.
Det är kemikalierna du faktar för. Liksom. Så att det finns lösningar på det också.
Så det kan vara ett bra tips att ha med sig en riktigt.
Ja, jag tror att ja, det kan vara smart. Alltså vandrar man så har man, på Sörmlandsleden, då har man oftast väldigt mycket vatten med sig. Det tar ju bort lite där det blir ännu tyngre, det blir ännu mer att gå och stirra ner i backen faktiskt.
Ja.
Men det är individuellt också hur mycket man dricker.
Ja, så olika.
Ja. Jag upplever sällan någon brist på vatten. Men alla är olika. Det är därför min packning är lättare.
Men vad, tips på vad man i alla fall bör ha med sig?
Jag brukar oftast ta med mig liksom det som är egentligen obligatoriska grejer. Alltså babybag och lite. Alltså första förband har jag alltid med mig. Med, och inte bara plåster, utan det är verkligen sax och förband och rengöring. Och det, liksom, det skulle jag aldrig åka utan. Vad som helst kan hända. Liksom, så är det. Men sen är det liksom energi.
Något förstärkningsplagg också, ifall man ger illa sig och blir, blir still och måste vänta.
Så det blir lite beroende på om man ska vara ute hela dagen eller om man ska lite korta eller lång pass på Sörmlandsleden. Men, och just att man har samma packning, då behöver inte jag tänka liksom, nu är det en kort eller nu är det lång, utan det är liksom på nu sker mycket på rutin liksom. Sen om det är vinter eller sommar.
Ja, okay.
Men första förband. Och förstärkningsplagg.
Och en räddningsfilt, tänk. Ja. Man har alltid en sån här aluminiumfoliehistoria som är tunn liten sån.
Mm.
Alltid sån som... Alltså vid trafikolyckor eller vad fan som helst som langar fram. En sån värmefilter, man ska säga.
Mm.
Det är också så här, för att förstärkningsplagg vill man gärna ha. Men förstärkningsplagg har jag gärna ifall att jag måste gå och kommer bli kall. Liksom. Men om det faktiskt händer så att jag ramlar och slår mig och dessutom blir stilla, måste vara stilla, då tycker man ska ha räddningsfilt och det, liksom det är 30 gram och 100 spänn på apoteket.
Absolut.
Så att det är sådana har jag alltid med mig. Och jag är ute och springer fler dagar så har jag med mig två. Mm. En för att ifall att det skiter sig och en som jag har som förstärkning för sovsäck.
Mm.
Alltså, jag räknar inte med att använda den, men om det blir väldigt kallt så kan man lägga den ovanpå liggunderlaget och under sovsäcken så reflekteras den sin egen värme tillbaka. Så får man upp temperaturen rätt mycket. Så också så här, på en fler dagar så har jag alltid med mig två. Det ger väldigt mycket. Så. Och ska man inte linda in sig i den, för då blir det faktiskt för varmt och kan man bli uttorkad. Try it. Ja, men det är ju faktiskt så här, för att det oftast handlar om att dra ner på vikten så där, inom det måttliga. Liksom. Att en del stirrar sig blind på att få ner vikten för mycket liksom, för att överhuvudtaget komma ut. Man kan göra det enklare för sig. Liksom. Det behöver inte gå så snabbt i början. Man kan springa med tyngre än man tror. Det handlar snarare om att väljer man bara rätt ryggsäck som sitter bra, då kan man ta en tyngre vikt. Och då...
Vad pratar vi om då ungefär?
Ja, men alltså, jag tror att de flesta som är vana att springa stig kommer kunna springa med 5 kilo utan problem. Så. Och upp till 7 med lite mer inslag av att gå, tänker jag, i uppförsbackar.
Mm.
Så det beror på vad man är van, hur man ser på det också. Alltså många gånger så är fler dagar så inte tusan springer jag några jäkla uppförsbackar heller. Det är liksom det är sånt där man lär sig snabbt. Så. Första gången sprang Sörmlands ultramaraton, så här, naiv, liksom bara trummade på, kommer till första backen och så springer upp och bara, vad fan är det här? De går i uppförsbackarna, vad är det? De kan springa 5 mil och de går i uppförsbackarna tills man inser att aha, det är därför de kan springa 5 mil.
Learn the hard way.
så att ju mer vikten går upp på packningen, ju mindre kommer man kanske kunna springa. Men å andra sidan så kommer man ut istället för att man väntar på att liksom köpa allt det där jättelätta. Liksom, så. Och då är det sådana enkla saker som att just veta att en räddningsfilt. Okej, då kommer jag faktiskt vara ganska home safe. Även, men inte fullt så avancerad sovsäck, tänker jag.
Mm. Och utnyttja de här vindskydden?
Ja, det är ju bästa sättet att komma ut liksom, för att testa om man ens gillar det här. För att jag tror en del, man kan ju säkert överromantisera också. Tänka att men fan, springa flera dagar på sömmansleden måste vara det bästa som finns. Och så gör man det och så upptäcker man att man typ är skiträdd för vildsvin och aldrig kommer att våga sova ut igen. Så då är liksom det, när man är för vildsvin så är sömmansleden sällan en bra grej. I alla fall om man ska sova ut i ett helt. Så. Och då kan det vara rätt bra att man faktiskt vänja sig vid det uttaget. Och bara vänja sig vid ljuden som är ute i skogen om man nu ska sova ute liksom. Så då är vindskydden perfekta. Däremot kräver de lite faktiskt... Det är inte lika varmt i ett vindskydd som det är ett tält.
Ja.
Så därför så får man ju tänka tjockare sovsäck. Men å andra sidan så slipper man tältet. Så därför så kan sovsäcken få vara tyngre. Så att, och då kommer man ju faktiskt undan kanske med den sovsäck som man har för vanlig vandring. Eller någonting sådär. Då behöver man inte köpa en ny sovsäck bara för att testa. Då kan man köra vindskydden. Och sömnadsleden är så fint fixat så att på nästan alla ställen så finns ju vedlager och allt möjligt. Så det är liksom, jag har alltid med mig, det ingår i min baspackning också, tändstickor.
Mm.
För att det, och ibland har jag faktiskt med mig inte någon metro eller någonting sånt där så att jag ska kunna använda lite papper för att göra upp en eld. Jag är ganska dålig på att göra upp eld. Så.
Och de brukar vara lediga, de här vindskydden, inte liksom...
Alltså Tyresta sommartid och just Skottvång och Järna och sånt där, då får man ju räkna med att det är andra människor där liksom, men det är ingen som kan paxa en sån och säga att det är vi som är här, så att är man i en nödsituation så får man ju sova där oavsett liksom. Men det är ju trevligare att hitta, men det är också en typisk bra fråga på såna här grupper, sömmansleden, eller ringa kansliet och fråga liksom, vad som är bra ställen, men det beror lite på när man är ute höst och vår, då är ju sällan någon annan människa ute liksom, så att, och plats får man alltid, det är som med loppen, alla tar hand om varandra. Så men så blir det trevligt om man kan göra upp en eld, så att det tror man ska nog satsa på att få lite komfortlöpningar ett par gånger utan att göra hardcore det första man gör. Liksom. Mm. Så liksom kommer man sova under en tarp det första man gör och liksom, om man bara vill svin som trummar förbi liksom, då kanske, kanske man lägger gången. Av med löpning helt.
Lysande ögon.
Ja. Så finns det varianter med att vandra hem då? Eller mm. en kombination kanske? Mm.
Absolut. Mm. Det...
Ni har kört lite
ja, det finns, varianten? Ja, det finns rätt många. Mm. När man väljer de här flerdagarna då har vi alltid kört vandrarhem eller bed and breakfast.
Mm. Det finns ju många mysiga ställen.
Ja,
då bokar ni i förväg. Mm. Mm.
Så nej, det tycker jag har varit... Man hittar ju sina favoriter. Nu senast var det ju Vasskär där i Skottvång. Som var otroligt... Service. Det var verkligen... Normalt lagar inte de mat åt sina gäster. Utan då får man gå till Skottvångs gruva och äta någon buffé. Eller sånt där. Om de har öppet, det bör man ju stämma av. Mm. Men vi, Kerstin och jag, vi fick en tre rätter där. Men började med en laxmacka när vi kom fram. Och sen tre rätter så... Otroligt skön, ett skönt par som bor där. Mm. Som, menar, liksom 300 kronor för ja, sova med lakan och allting. Och så 250 kronor för maten. Eller 200 tror jag. Mm.
Alltså inne kläderna torka.
Ja, men också, det är liksom en upplevelse. Liksom, ja.
Det är ett mysigt ställe också.
Ja.
Men i stora eller lilla Vasskär? Eller vad är det? För det finns...
Lilla Vasskär.
Lilla Vasskär, mm. ja.
Finns länken på din hemsida?
Ja, man kan ju söka på Lilla Vasskär så ja. Hittar man ju.
Ja, det var jättemysigt.
Ja.
Och då kommer man ju undan med lite lättare packning också. Mm. Med sig bed and breakfast, då ingår ju lakan och handduk. Mm. Men bor man på andra hem så är det, sidenlakan väger inte mycket jämfört med sovsäck och tält. Och, mm. Mm.
och vi kör ju alltid liksom, vi har ju snygga regnkläder.
ja, ja.
Det är ju viktigt där med liksom, för det är liksom så här regnbyxor. Det är också så här, för det är ju alltid allå när vi är ute. Liksom. Jag menar, regnbyxor har man med sig, men det är, de är schyssta, de ser ju normala ut. Så man kan ju ha dem när man går på stan och sådär. Så det är som när vi var i England förra året en vecka. Vi hade ju bara en löparrygga med allting.
Mm. Det var ju 4-5 kilo total packning ja. För en vecka.
Och vi sprang ju liksom varje dag. Men just att man kan ha lite kläder som man passar in lite sådär.
Man smälter in bättre i längst än vi gjorde på Arlanda.
Men sen luktar man ju liksom på
sig. Ja, just det,
det där. Det gäller att resa i rätt sällskap.
Ja, precis. Så alltid så här sanering efter de rummen vi har varit i. Så här, den sumpdoften går aldrig ur. Liksom.
Ja, det är bara ett par skor. Det är det som är den stora.
Ja.
Men det kommer jag ihåg, just med sömnadsläden. Det var där jag lärde mig att springa liksom med blöta skor. Det tog emot. För mig var det så här riktigt så här primadonna. Så de kom in på tuvorna. Jag kommer ihåg det första. Det var helt okej. Okay, liksom. Nu bekommer det inte så mycket.
Det är bara rakt igen. Berätta om dina... Rökskadade skor
alltså. Nej. Ja, men när vi var uppe där i glasskogen så min sambo tyckte om att elda. Alltså det regnade ju alla dagar i princip till och från. Och vid något tillfälle så eldade hon banne mig så mycket så alltså, det hellregnade och liksom, dropparna bara flyttade på sig. Det var liksom, jag var borta och försökte hitta rent vatten och jag kom tillbaka. Så det liksom brinner. Jag bara, hur kan det brinna i en brasa som är... över öppen himmel så det regnade, men hon lyckades. Men det gjorde att vi var ju blöta 5 dagar i sträck i princip. Och då på kvällarna så ville hon envist försöka torka våra skor över elden. Vilket gör att så sura skor...
Visst
förståelse
för det.
Ja, men, så här, ja, men som sagt, om man vänjer sig vid att springa med blöta skor så i min värld så bara, jättetrevligt med torra skor, men det går över liksom. De kommer att bli blöta igen. Så, men visst, det är väl trevligt att kunna tussa runt där i torra skor ett par sekunder innan man började springa. Liksom. Så, men just när man springer, liksom, och även där kalhyggen som blir väldigt sumpiga. Liksom, så den sumpmarken och de här älskade skorna har varit med på ganska många lopp och ganska mycket träningspass tidigare, så de har inte sitt mint condition riktigt. Så. Och så ja, all dessa eldande. Så när vi kom fram till Arvika, då var det bara att ge upp liksom, för då var det var då hade det helt plötsligt, då slutade det regna när vi kom fram såklart. Och så blir det varmt och tåget är försenat och jag inser så här, okej, vi kommer förmodligen sitta i så här instängt tåg och där kommer vi ha alla våra kläder efter att ha sprungit i flera dagar och eldat varje kväll och så. Det kommer ju lukta skunk och mina skor kommer de värsta bovarna. Så att jag var tvungen att göra av med dem, så att jag köpte mitt första par, ja, så här Foppatoffels kopior och sånt. Aldrig ägt ett par sådana tider. Men gick in på en Ica, liksom foppatoffler, rena strumpor och någon så här citrondoftsservetter och sådär. Så sätta sig på Alvika station, ta av sig skorna, strumpor och så bara försöka torka med de här citron, så att det luktar så här fake citron överallt liksom. Och sen så torra strumpor och sen på med de här fake foppisarna. Glida på tåget och mina älskade skor fick ligga kvar på Alvika station. Stackars den som fick ta hand om dem. Så.
De, nej, så ni fick en hel kupé för er själva?
Ja, man hade ju önskat det. Nej, men det då, mm. Jag tyckte att, alltså, att med det där så luktade vi ju helt okej. Men, men det var väl i min lilla värld som jag tänkte så. Mm. Just för att jag hade blivit av med de värsta bovarna, men vi luktade rätt mycket rök. Jag tänkte att man får slänga sånt där ut skogen lite så. Jag tycker det. Mm. Man får lukta lite skit och det är så här, det är, nej, det kan inte vara ett problem liksom. Jag vet, så här, jag går ju aldrig på gym, jag vet människor som liksom berättar hur de går på gym och folk vill inte ens svettas liksom, för att det är så här, risken att de ska lukta illa så här, nej det är, man kan inte liksom missa den här typen av upplevelse bara för att man ska, i så fall ska jag få en 10 kilos packning för att jag ska ha med mig liksom, vadå, dusch och massa avancerade grejer. Ja, men vad vet jag, för ja, att hålla sig fräsch. Det är jätte. Ja, det finns ju pocket showers använder, men liksom har med sig massa sådana saker och massa rena kläder och parfym och hela kittet bara för det. Nej, då kommer man missa poängen liksom, utan man kan då få lukta lite natur liksom så. Och det är ju faktiskt fördelen med elda, för att eld, rökdoft tar över allting annat, så att man luktar ju faktiskt mest rök. Slå ut betydligt värre saker.
Vi kanske får börja med.
Vi snackar om så här trailparfym liksom. Har några sump. Det finns säkert de som skulle köpa en fejka liksom. Fan, så lite trashig ut och ta sumpdoff.
Ja.
Ja, jag tycker inte det luktar så mycket. Du brukar tycka att det luktar mer.
Ja.
Sist på tåget där liksom. Så vi satt inte på samma plats. Det fanns inga platser. Så var den så här i England. Någon dam så satt Kerstin bredvid henne. Och så såg jag honom. Hon visste inte att vi kände varandra. Så såg hon som parkade. Så satt med näsan och rynka liksom.
Jag tror mest packningen faktiskt. Den var, låg ovanför henne. Så. Aha, okay. Där alla blöta skor och blöta grejer låg i.
Som osade.
Ja, ja, precis. Instängda i plastpåsar.
Nej, man vänder sig.
Om man får en ganska stora flaska med ättiksprit hemma. Liksom. Det, ja. Det är typ, ja, dels att undvika syntetplaggen liksom, så man håller så mycket med rino som möjligt. Så att det inte, den, man slipper den stanken i alla fall. Liksom. Men allting annat, det är svårt att göra liksom, löparryggsäckar med rino, tror jag. Det kommer att hålla. Så att just faktiskt löparsäckarna, det tycker jag är nästan där det sätter sig mest. Mm. Och är svårt att få bort. Men då är det faktiskt gamla heliga ättikan liksom. Mm. Litet, en liten hink med vatten och sen så hälla i lite ättika och låta det ligga. Så dödar man rätt mycket. Det funkar även på
ryggsäcken.
Annat. Ja, men jag kör mycket i just ryggsäcken och ja, jag är merinofrälst liksom, så allt som kan vara i merino är merino liksom, för att slippa allt den här syntetstanken. Men det är samma sak med regnjacka, gör inte heller riktigt i merino och inte vindjacka heller. Så mycket av ytterlagarna kommer ju bli stinkbomber hur den gör. Och då är ättikan en bra kompis faktiskt. Mm. Snäll mot naturen också. Mm.
Jag hade tänkt på med ryggen. Hemma nosa.
Hemma. Köpa flaket för sprit.
Ja. Men finns det, alltså, om vi bara tittar på Sverige, leder och ställen som ni drömmer om att upptäcka eller bara vill tipsa om?
Det finns så mycket, eller?
Det finns så mycket som helst.
Mm. Det finns väl ingen, alltså det är obegränsat tror jag. Och jag känner ju fortfarande, bara som Sörmlandsleden, alltså Det är årstider också. Alltså samma sträckor, olika årstider. Och vissa sträckor kommer jag aldrig tröttna på. Det är liksom bara så fantastiskt. Men man har ju inte riktigt tid om allt man vill uppleva. Liksom. Bergslagsleden skulle jag vilja springa. Liksom. Siljanleden skulle ni springa. Mm. Ja, det finns mycket.
Ja, Högakustenleden har vi inte kommit till ännu heller. Det är mycket som är inplanerat, men som
ja, nu ska vi man hinner inte med. Paddelantaleden ska vi i alla fall springa. Det blir ett äventyr. Det blir med sovsäck och tält och ja, helt självförsörjande.
Mm.
Hur länge då?
Ja, det gäller att räkna med.
Vi har bara en vecka på oss.
Ja, 5 dagar.
Så det gäller att komma fram.
Ja, det blir ner till Kvikkjokk och sen upp till Salt och Lukta på Kungsleden helt enkelt. Men då är man ju fri, då behöver man inte fundera på stugorna, utan de kan man ju köra så länge det känns bra. Ja.
Mm.
Det kommer bli kul. Nej. Leder finns det hur mycket som helst. Ja. Det är, och bor man i Stockholmstrakten så är ju Sörmlandsleden ypperligt.
Mm.
Det
är något sånt där
som... Nej, men absolut, jag håller med. Det är, och framförallt nästan när så åker man upp till fjälls, då är det liksom, då får ju en vandrare ut väldigt mycket utav sin utav lederna egentligen. Men som vi var inne på tidigare, så är här omkring eller liksom längre ner i Sverige, så får man ju nästan ut mer som löpare, så att jag skulle säga flera vandringsleder runt omkring i Sverige som jag kanske tycker är så här. Ja, jag vet inte om jag vill gå dem liksom, för att det, nej, men det är för långt mellan kickarna. Så egentligen blir mer optimala för löpning egentligen. Så att jag skulle säga, som löpare har man betydligt mer att välja och vraka från än vad man har som vandrare. Vandrare så vill jag nästan automatiskt upp till fjällen. Så. Och vissa så, såklart. Klart att andra kan vara trevligt också, men det blir mer givande att åka upp till fjälls. Men löpning, då är det bara överallt. Det är som jag pratar om här. Jag vet inte, Saremba som skrev om skogen och sådär, att Stockholm inte har svårt att förstå att hur vilda det är med den svenska skogen. Mm. Och det är just för att vi har en sån som Tyresta. Mm. Alltså vi åker till Tyresta så bara, men det kan inte vara något problem med den svenska skogen. Men det är ju för att de vackraste skogarna har vi så här liksom, jättenära. Så att det är ju bara att åka ut, och just Sörmlandsleden som är så extremt väl dokumenterad och extremt bra information, och liksom, det går att ta tunnelbanan till Björkhagen liksom, så pendeln ut med, ja, det är liksom ingenting för någon som då bor i Stockholm i alla fall, så. Men motsvarande, det är lätt att sitta och prata om Sörmlandsleden här, men jag är helt övertygad om att det finns motsvarande leder överallt, utan egentligen bara ta fram en karta där man är. Alltså, jag har börjat gå in mer och mer på länsstyrelsernas sajter, och där står det alltid alla naturreservat och sånt in i det länet, och det är bara att välja och vraka. Och då kan man klicka upp liksom en karta så att den naturreservatet är markerat. Klickar man upp den som en stor karta, då är alla naturreservat markerade. Och då ser man så att ja, de är överallt. Så det handlar egentligen bara om att klicka upp en sån karta där man bor, och så bara inse att det finns hur nära som helst. Det är aldrig speciellt långt bort. Den är viktigare än att faktiskt bara prova på det. Så.
Mm.
Det tänker jag.
Mm. Och jag tänker Sörmlandsleden, om man är inne på den. Den är ju så välmarkerad. Det är liksom ingen risk att springa fel egentligen. Liksom man kan komma in på rundslingor och så, men jag tycker i början kom jag, och då hade jag kartor med mig, då drog jag ut dem liksom. Men sen insåg jag liksom att det behövs egentligen inte. Man kan ju kolla innan, men det är väl bra kanske ha med sig kartor, men framförallt att de är så väl underhållna liksom.
Mm.
Så alla de här frivilliga liksom etappansvar, de gör ju ett jättejobb. Det är liksom fantastiskt.
Ja, vad kostar det att vara med i Sörmlandsledens förening? Det
var 250.
Ja, precis. Det är inga pengar och det, så bidrar man till det. Så det, det känns så värt. Man går ut på sin första tur och upplever det, så pyntar man där, så bibehåller man det. För det, det är en skatt faktiskt.
Mm.
Och framförallt så, att det är så fina skogar, så gamla skogar. Alltså i Tyresta finns ju träd som är så här, jag vet inte hur många hundra år gamla. Så det är bara att sätta sig ner och titta rakt in ett sånt här, så det blir skitbra.
Ja. Man blir så oerhört glad när man kommer på de här stigarna liksom. Ja, men, och hällmarker och så här. Och just det som jag var inne på, att just när man springer, då får man ju uppleva de här på en dag. Mycket hällmarker och häftiga stigar.
Mm. Måste vi nämna Bruksleden också. Vi mellan Hallstahammar, Surahammar och Ramnes. Mm. Det är fantastiskt vackert. Ja. Mycket hällmarker och där kan man, och mycket sjöar också. Mm. Och fina mossar. Och det blir som en jättefin rundslinga mellan Surahammar och Ramnes. Mm. På drygt 2 mil. Med bra campingplatser och längs med vägen. Ja, bra parkeringsmöjligheter. Och man kan ta tåget dit eller man kan ta bilen dit. Det är
jättefint. Jag är ledig torsdag, fredag.
Ja. Ja. Det är
långhelg. Och bruksledarna har också bra kartor på sin hemsida, bruksledaren.se.
Mm. Mm. Ja, det kan verkligen... Mm. Vad spännande att se det, Svante. Vi hade nästan lite funderat på. Nej, bruksledaren, just på den runda.
Ja, torsdag, fredag.
Mm. 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 Ja. Mm. Ja, men den är fantastisk. Den är så här, jag kommer aldrig tröttna på den.
Nej, den är jättefin.
Den är extrem. Så, ja. Jag får så här rysning. Ja, men den är, jag vet inte hur många gånger vi har sprungit den. Många.
Ja.
Mm. Ja, men det är som när man, och som du säger, när du byter årstider och sånt också. Mm. Alltså, det är, att komma fram till liksom, Årsjön i Tyresta. Det är aldrig samma ställe. Jag vet inte hur många gånger jag är det. Och det känns som att det är, liksom, det är nytt varje gång. Så. Och framförallt. Och så glömmer man bort lite. Och sen så kanske man gör lite annat. Och så, ja, som just Sörmlands Ultra Marathon. Som inte passerar just där med närheten. Det är, så här, ja. Det är jättemånga människor som springer ultralopp över hela världen. Men de envisas med att springa Sörmlands Ultra Marathon fortfarande. För att det är liksom Tyresta på hösten.
Mm.
Det är bra skit.
Ja, det är fascinerande. Så upptäcker man att man kan springa liksom i knädjup snö också. Det funkar.
Det
tar ju tid, men det... men, ja, men det...
Det går bra det med.
Ja.
Mm. Det är pannbenslöpning. Man blir lite sur på det vita efter ett tag.
Fast man behöver aldrig börja räkna lyxstolpar eller tänka vart man ska någonstans. Man behöver
aldrig ha den här
mindknepen. Det är väldigt stor skillnad på. Jag har också sprungit sådana där inomhuslopp runt. Och då måste man ju hitta på någonting att tänka på. Men det behöver man ju inte när man är ute i skogen. Det är så en jättestor skillnad.
Stort tack till Kerstin, Niklas och Svante. Och till dig som lyssnar och som kanske redan börjat veckla ut kartor. Det kommer läggas ut show notes, länkar och info på Facebook-sidan. Så gå gärna in där och kolla och kommentera. Löparsnack är producerat av mig, Agnete Danneberg. Musiken är komponerad av Edvard Danneberg och han är också ljudtekniker. Fortsätt vara en springande medmänniska så hörs vi.
Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com/trip for free shipping and 365-day returns.
Tired of ads interfering with your favorite sports podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay ahead of the game by downloading the Amazon Music app for free. or go to amazon.com/sportsadfree. That's amazon.com/sportsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.